Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Det var som att man stod still där efter ett tag när allt var över, så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar, så det är man ju van med. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation, det tyckte jag var svinjobbigt.
Det var ett sant genombrott med stort G när albumet som bar namnet Lisa Miskovsky kom 2001. Det renderade i massor av priser och nomineringar och det påföljande albumet som kom 2003 innehöll dessutom den här.
Say don't ever close us in. Like every city needs a distance.
Ja, Lisa Miskovsky var verkligen en av våra stora artister i början av millenniet. Dessutom med framgångar som låtskrivare och genom samarbeten. Exempelvis då med Jocke Berg från Kent som producerade hennes första skivor. Och med Dennis Lexén, känd från bland annat Refused, The Lost Patrol och Värvet avsnitt 132. Trots framgångarna med musiken lämnade hon aldrig riktigt sportvärlden och har jobbat med tv bland annat under ett par OS, vilket kanske inte riktigt blev som hon hade tänkt. Nu är hon tillbaka med ny musik efter 6 års tystnad, men mer om allt det här i Värvet 362. Producent är Klara Åström och Månsson, Acast i plattformen och jag heter Kristoffer Triumph. Här är Lisa Miskovsky, varsågoda.
Mina dagar, ja, alltså just nu så är de ju ganska fullproppade. När man har barnen så är det ju bara det. Alltså jag är jättedålig på att ens svara i telefon eller återkomma på något sätt till någon när jag har barnveckorna. Så går inte barnen så länge i skolan heller, utan går ganska korta dagar och så. Så då blir det inte, gör jag mycket tillsammans med dem också. Hänger med på teater, hänger med på dans, ja, är med på allting liksom. Och vi åker skidor, skoter, vi, ja, gör mycket tillsammans helt enkelt. Vi var och spelade laserroom härom kvällen. Men det är lite svårt för mig, för jag har svårt att hålla tillbaka. Så jag var med i klubben i många år, och laserroomklubben, när den öppnade faktiskt i Umeå. Aha. Så var jag medlem i 10 år, och jag kände verkligen att jag inte gjort det här på så sjukt länge. Och den träningsverken och det peppet kom över mig som jag liksom... tsunami. Jag blev helt... Jag sa till alla barn att de inte skulle springa. Och vem sprang mest? Jo, det var ju jag såklart. Ja. Och sköt alla hela tiden. Ja. Och jag var lite förvånad över mig själv att det fanns kvar så starkt. Men vi gör mycket tillsammans och sådär. Så sen de veckorna jag inte har barnen, då blir det mycket jobb. Alltså, då blir det mycket så här musik och mycket, ja, som har med det att göra. Mm. Skriver, spelar in, planerar, turnerar och har gjort egentligen ända sedan vi sågs sist.
Ja, 2015. Mm. Vi har ju setts förut, men mig vetligen har vi bara setts en gång.
Ja, men vi sågs ju på flyget där.
Exakt.
Alltså, du var på samma flyg som jag var när jag skulle hem till Umeå efter någon grej jag hade gjort säkert.
Ja, jag tror att du hade kanske varit nere och typ hållit en presskonferens eller något om att du skulle vara... korre i, eller reporter, eller vad var du?
Just i Sochi. I OS, ja. Jag skulle jobba med lite sport där och hålla ha hand om alla extremsporterna helt enkelt.
Just det. Hur mådde du då?
Ja, men det var ju, alltså det var sjukt nervöst. Det var en ganska, ja, men det var en ganska speciell tid i livet också. Alltså jag skilde mig inte så långt efter den resan som jag gjorde dit till Sochi. Och ja, det var ganska turbulent på alla plan. Och så skulle man tacka ja till någonting som man aldrig har gjort förut. Mm. Så det var, jag var nog lite så här upp, alltså svävade 30 centimeter ovanför, leviterade fram av ren nervositet och liksom stress.
Ja.
Då.
Ja. Jag hörde dig prata om det där jobbet i någon annan intervju, och då kändes det som att du kanske lite grann såg det som att, att det inte gick så bra. Liksom.
Alltså det var nog, den resan tyckte jag var väldigt kul, och jag träffade jättemånga bra människor som jag lärde mig jättemycket av där. Och jag tyckte det gick bra den gången, men sen skulle jag ju så här programleda. Och att vara programledare i livesändningar, det vet jag aldrig mer om jag kommer att göra.
Nej, okay.
Det var skitsvårt, och jag tyckte jag var sämst.
Alltså, all right.
Så att det var rätt hårt. Alltså. Att aldrig känna att man fick som lyckas. Så. Och det tyckte jag var... Då tog jag med vatten över huvudet.
Men vad programledde du?
Jag programledde ett sånt här OS då i Rio där. Många av tävlingarna gick ju under natten. Så då hade man som ett uppsummeringsprogram som gick mellan 8 och 10 varje morgon under hela OS. Och då skulle man ju summera upp vad som hade hänt. Man hade gäster i studion och liksom skulle sammanfatta allting.
Mm.
Det gick inte så jättebra. Men jag gjorde mitt bästa.
Ja. Men alltså, hur kunde det inte bli bra? Är det här fortfarande Viasat?
Jo, det var ju samma. Ja. Nej, men det var nog mest att jag var så oerfaren. Och jag kom ihåg att liksom, jag trodde väl att man skulle få en väldigt lång tid att förbereda sig för rent kameramässigt och hur det funkar helt enkelt. Mm. Men det var väl 2 timmar sådär. Alltså det var väldigt liten tid att få en provsändning då. Och jag kommer ihåg att någon sa i mitt öra så här, ja, då kan du på dabben i kamera 1 så här. Och jag kände så här, redan där bara, så fick jag dra i den feta stora handbromsen och liksom ursäkta mig, och alla tittade fram bakom sina kameror och undrade vad det var som hade hänt, om jag mådde dåligt eller någonting så här. Och jag bara, alltså jag vet inte vad en på är. Och så undrar jag också vad en dubb är, och vart fan är kamera 1? Ja. Så då insåg jag alla att det här kommer bli tuffa veckor. Mm. För att jag hade ju som inte den erfarenheten av att veta hur man skulle agera och alla kort och saker man ska minnas. Jag har dåligt minne, jag har dyslexi. Alltså det är svårt för mig att läsa på kort och inte göra det innantill och vara så naturlig ändå och komma ihåg saker. Det finns ju folk som är svinbra på det, men det var ju många som var upptagna ändå.
Och är det långa sändningar också, om det är 2 timmar, då ja. Är det ju lite svettigt kanske. Och alltså det första kortet kan du kanske memorera.
Mm. Men sen, om det är 2 rader.
Ja, exakt.
Ja.
Ja, det låter ju tufft.
Ja, det var tufft, men det var jättemånga fina gäster som var med och som visste också att oj, som hjälpte mig liksom också, som var schyssta och inte liksom gav mig en jobbig tid. Så på så sätt kunde jag också till slut slappna av, så att näst sista och sista programmet då känns det helt okej, men ändå inte bra. Men det var oerhört kul ändå, trots att jag inte var nöjd alls över min egen prestation så här.
Fan vad svårt ändå, alltså att ha ett så här, ett så stort projekt som inte går riktigt 100. Alltså jag skulle nog vara deppad länge efter det.
Ja, jag var rätt knäckt. Ja. Det tog många månader innan man liksom kunde så här röra sig framåt igen. Det var som att man stod still där efter ett tag. När allt var över så var det liksom, då var ju allt över. Och så är det ju med alla turnéer och alla studioinspelningar, så det är man ju van med. Mm. Men att vara så missnöjd över sin egen prestation, det tyckte jag var svinjobbigt. Men sen någonstans så måste man se det som att det är inte så här jordens, ingen bryr sig väl om det egentligen. Det är bara några så här som kritiker som tyckte jag var sämst. Ja, och jag höll ju med dem. Jag fick ju bara inte säga det liksom i live-tvn. Så jag vet att ni tycker att jag är sämst. Jag tycker också att jag är sämst. Vi är på samma lag liksom. Men det var många som tyckte jag var väldigt hård med mig själv som nära vänner och liksom familj och så här som inte tyckte jag var så dålig. Så sen så får man ju se det som att folk går ju vidare. Alltså folk går ju vidare och inte bryr de sig om några år om det där.
Nej, så, det är klart, men ja.
Ja, så att jag kom ju till slut så kunde jag som. Och sen är det där när man har barn också, att de är som så bra på att ta en vidare också. Att man bara, ja, men det här det är inte så viktigt egentligen. Det var inte så bra, men det här är ju bra.
Mm. Mm. Ja. Ni ungar är bra.
Ja.
Ja. Ja, men det är sant. Det är en jävla, det har en lite antidepressiv effekt liksom, att man måste fokusera på någon annan.
Exakt. Ja. Väldigt bra.
Vad kom först egentligen? Var det idrotten eller musiken?
Men jag vet inte. Kan det ha varit nästan samtidigt? Ja.
Har du hållit på med båda så länge du kan minnas?
Ja, jag tror det. Vi hade ju mycket instrument hemma när jag var liten och sådär. Pappa var ju musiker då. Så vi hade ju piano, gitarr, vi hade alla de här klassiska blockflöjt och allt möjligt. Så jag hade det där runt omkring och hade ett stort intresse tidigt. Och sen det här med sport och sånt, det var ju som, vi bodde ju på landet då också. Några mil utanför Umeå mot Vännäs, där vid Vindelälven. Och när man bor ute på landet så var ju mycket aktivitet. Det var ju mycket att vi hade vår egen backhoppartävling. Vi hade våra egna brännbollsturneringar på vårarna och fotboll precis på våran tomt, liksom, en fotbollsplan.
Och det har jag också här inne i stan.
Ja, det är fint. Alltså det är enkelt, det blir som enkelt. Och...
Ja, exakt. Ja. Jag skojar bara.
Nej,
jag har ingen fotbollsplan på min...
Nej, men jag tänkte att folk har ju fotbollsplaner så här, lite här i Stockholm på bakgården.
Jag försökte vara rolig.
Nej, men det vart ju ganska tråkigt.
Man kan inte lyckas jämt.
Nej, så är det. Så är det.
Minns du din första låt som du skrev?
Ja, det gör jag. Den skrev jag när jag var några år gammal. Och det var egentligen inte jag som hade skrivit texten, utan texten var tagen från en saga som heter Barnen i trädet.
Ska jag hämta gitarren?
Ja, gör det. Gör det du. Gud, det här var länge sedan. Okej. Nandi och Tana, här kommer far med vatten och bröd och kött han har. Repstege, repstege, far vill gå upp till Nandi och Tana i trädets topp. Fint va?
Ja, verkligen.
Så det var första... Alltså det var inte jag som hade skrivit texten, utan texten var ju det han sjöng till barnen i sagan.
Ja, jag fattar.
Men jag satte melodi på den.
Men den hade inte det i din bok? Liksom,
nej, exakt. Utan då var det bara... Och så var någon elak häxa som kom och jagade dem och rövade bort dem till slut såklart.
Ja. Hur gammal kan du ha varit då?
Ja, men 7 år kanske. 7-8 år.
Och spelar gitarr då också?
Ja, jag har någon bild från... Ja, då kanske jag var yngre faktiskt. Alltså. Men jag började precis med sån nylonsträngad akustisk gitarr. Det gjorde ju ont i småfingrarna jurist när man tryckte in dem. De hade ju sån där streck liksom genom huden. Men jag lärde mig som grundakkorden och sådär. Så det var ändå... Jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Men det var svårt. Gitarr är inget så här. Det var enklare med pianot. Det gjorde inte lika ont heller.
Alltså, när du komponerar, hur går det till?
Det är mest på gitarr. Men även på piano blir det så här. Men piano och gitarr är de instrumenten som jag använder mig mest av. Mm. Gitarren, min första elgitarr fick jag när jag var 11 eller något sånt av min morbror. Och satt i tvättstugan och matade riff liksom. Och liksom... Ja, jag tyckte det var helt underbart. Jag förlorade mig själv i det.
Vad lyssnade du på då? Alltså, vad kommer du ifrån?
Alltså, min egna första så här genre av musik som jag verkligen förälskade mig i var ju hårdrock. Mm. Det var metal och hårdrock. Och det var när jag var väl en 9-10. Där som jag verkligen, så här, det här är min egen musikstil. För pappa lyssnade mycket på jazz, mamma också. Mycket på så här Stevie Wonder, Ray Charles, Miles Davis, Nina Simone. Men det som var fint med att hitta sin egen genre var ju som att det blev ens eget. Mm. Och i och med att jag fick elgitarren då ungefär samtidigt så blev det så rätt. Så det var ju jättemycket satt och riffade liksom i tvättstugan på mina One Halen. Riff.
Ja, var det Van Halen framförallt eller?
Ja, jag lyssnar jättemycket på... Oj, tjohej.
Förlåt.
Skål.
Skål.
Ja, nej, men det var mycket det och AC/DC och de så här riffbaserad liksom hårdrock så här, som blev min stora kärlek.
Jump och Back in Black, eller?
Running with the Devil och Ain't Talking About Love vet jag att jag mötte väldigt mycket.
Vadå, fixade du de här jätteknepiga gitarrfigurerna i...
Alltså, Ain't Talking About Love är ju... Den nötte jag hårt, alltså. Det var... Men jag lärde mig den faktiskt till slut. Nu är det här jättesvårt på nylonsträngen.
Ja, jag förstår det.
Men... Alltså jag satt ju, det är lite svårare på nylon.
Ja, och det är någon så här, det är någon flagioletter också, va?
Ja, då ska man ha svajarmen också.
Ja, klassiska. Hade du det?
Jag hade det senare, men inte på min första gitarr. Nej, den var väldigt basic. Mm.
Svajarm alltså, Steve Vai.
Steve Vai. Yngve lyssnar jag mycket på också, i och med att jag höll på med klassiskt.
Ja, just det.
Var ju där också, och... Ja, men jag växte ju upp i Umeå och där var det ju många... det var jättemycket musik. Det var ju Refused med Suga, liksom Isolation Years, alltså supermycket bra pop, supermycket bra metal, och liksom det fanns allt. Vi hade jazzfestival varje år jag gick och såg. Jag gick alltid på det de i Meshuggah gick på. Så jag satt alltid bakom dem så här, för att jag var som ett stort fan. Liksom. Så jag var på alla de här Alan Halsworth och Mike Stern och alla de här Joe Pass. Och gick med pappa mycket också såklart. Och så här. Så ja, det var rikt att få bo där, växa upp där. Så.
Men hur förhåller du dig i ålder till Dennis Luxén och så? Vad är han, 73 typ? Eller?
Mm. 73? Men vi är ganska jämngamla, jag är ju 75. Mm. Så att, han var ju kompis med min granne när jag var liten. Så han var i byn och då var det så här, wow, han var så cool, han skatade och liksom på trash metal. Liksom. Det var superkul när han var där. Det var ju som, han var ju en frisk fläkt på alla sätt och vis. Så vi blev vänner sen och umgicks en hel del när jag flyttade in till Umeå sen och han också bodde där. I och med att vi höll på med musik, och Dennis är ju otroligt bra på idrott. Hoppa höjd och liksom fotboll och så. Så vi, och diskgolf är han svinbra på. Alltså, det var han som presenterade mig för den mer udda sporten.
Ah, okay.
Han är liksom jättebra.
Är du bra på diskgolf?
Nej, det är nog inte. Men jag tycker det är otroligt kul. Alltså, och det är en sån här grej också, bara vara ute i skogen och gå. Liksom. Och så har du en disk med dig som du ska kasta in i en korg på några. Och så blir man ju vansinnig när det går dåligt. Men det är någonting fint med att vara ute och promenera och ha ett litet så här mål med det. Så jag har fortsatt med det alla de här åren faktiskt. Och jag tycker det är lätt att ta med sig på turné också. Att man packar ner två diskar i väskan och så kommer man. Det finns ju såna här banor nästan i varje stad. Så det är också ett sätt att komma ut och få lite mer utav turnéerna.
Som konsumentinformation ska vi säga till lyssnarna att det också kallas för frisbeegolf.
Mm. Men då blir de arga, de som håller på. Alltså.
Ja, jag förstår det.
Det är otroligt, det är som att svära i kyrkan.
Ja, jag förstår. Förlåt alla diskgolfare där ute, men nu vill jag bara vara tydlig.
Ja, ja, bra.
Från att...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Stockholm Records signa dig och du faktiskt får ut någonting. Hur var den tiden? Liksom? Hur såg den processen ut?
Ja, men jag var ju så inne i snowboardåkningen fortfarande så att jag visste nog inte riktigt vad jag skulle välja för någonting. Alltså vad jag skulle satsa på. Så visste jag inte vart jag skulle bo någonstans. Så det var en lite sökande. Man hade inga pengar. Jag tänkte bo i bilen. Fick bo hos kompisar ett tag och flyttade runt mellan olika, ja, alltså kompisar helt enkelt. Och höll på ändå att göra de här demosarna och sen så de på bolaget började komma fram med olika så här personer som de tyckte jag kanske skulle jobba med och sådär. Och till slut så träffade jag två stycken som jag trivdes jättebra att jobba med. Som jag kände att ja, men vi kan nog göra någonting tillsammans. Och då började vi inspelningen av första albumet. Mm. Då.
Och det var?
Fredrik Riemann och Malcolm Pardon. De hade ett band som heter Girlsman som var lite så här ska-band.
Just det.
Som spelades ibland på festerna som jag hade med mina kompisar uppe i Norrland. Så där. Mm. Men de var jättefina och härliga personer som var ja, men så här, bra, mjuka. Liksom, som var också väldigt hänsynsfulla i vad man ville och ja, hur det skulle låta och så här, och ändå drev på. Så att det var bra, annars kunde jag drifta ut och bara åka och skata och folk blev irriterade. Bara, men vi måste ju göra det här nu. Men jag var fortfarande väldigt inne i det här med snowboardåkningen. Så att det var nog, jag drogs ju mer till musiken i och med att det här att börja spela in en platta också.
Och sen då?
Ja, sen så gjorde vi klart det. Släppte någon singel Problemet var bara att jag hade... Dennis och jag hade gjort en låt också tillsammans med hans sidoprojekt Lost Patrol. Ungefär i samma, ja, ungefär i samma veva. Och radiokanalerna spelade den låten så mycket så att de inte ville plocka upp och spela annan musik av mig förrän de hade slutat spela, alltså, den låten som jag skrev en låt till honom som heter All Right. Mm. Men vi var 18 pers i ett rum på kanske 10 kvadratmeter. Alltså hela Umeå, alla band. Alltså det är killarna från Deportees, det är liksom, vad heter de? Men alla Dennis andra projektband. Alla var där. Alltså vi var 18 personer där inne. Och alla skulle sjunga samtidigt. Vi hade ingen lyssning. Så jag höll bara ett finger i ena örat och tryckte in så jag skulle höra mig själv lite grann. Sådär. Mm. Och sen matade vi en tagning. Shining, she was ready to glow. While you were running, she was moving to Soho. And when you stayed, she was ready to go. And I know, I know what to know. But all you needed was to say goodbye. And I say, and I say, I say, and I pray. Cause love will never walk away. Cause I do anything to make you feel it. Alltså det var en tagning och live och alla var där samtidigt. Alltså jag skrattade så mycket så att jag... Det är ju verkligen... Men den känslan blev ju ändå något speciellt.
Ja, ja.
Mm. Och skitkul och liksom en genuin känsla av vad vi hade för häng på den tiden också. Liksom att alla hängde ju mycket med varandra då, faktiskt.
Vet du vad? Jag tror att det är Dennis Lyxzén som har pratat om det här i efterhand. Att han tyckte att det var lite jobbigt att det blev hans största hit. För att den var så slarvigt gjord.
Jo, ja. Alltså, men så kände vi nog båda.
Ja.
Han är ju väldigt liksom, noga och jag med. Så det var ju som en sån här, inte i våran comfort zone att göra en tagning med 18 pers. Ingen lyssning. Det är inte ultimat.
Nej.
Men det är någonting som folk har känt i alla fall, den energin på något sätt. Och det finns någonting där som är lite kul med att det är så slarvigt också. Mm.
Men det var du som skrev den låten?
Mm, precis.
Ja, ja. Och det här är ju lite intressant, för jag tänker att jag skulle så gärna vilja prata med dig om det här med att skriva åt andra, för det är någonting som har gått igenom, eller alltså, som du har återkommit till, eller?
Mm, precis. Ja. Jo, jag har gjort lite sånt också.
Ja, för det där verkar lite krångligt tycker jag för artister, att få ihop det. För att den är så avhängig andra människor. Om det är Lisa Miskovsky som skriver låtar till Lisa Miskovsky, då är det liksom du som bestämmer. Men om du skickar iväg en låt till Lady Gaga, då är det 82 personer på vägen som kan säga nej.
Ja, exakt.
Och det verkar vara en tärande process som man kanske måste vara psykiskt rustad för.
Ja, det gäller ju inte kanske se det som... Att man är den viktigaste personen i hela världen och var beredd på många nej innan det blir någonting också.
Mm.
Men sen finns det vissa personer som har kommit sig hela vägen fram och liksom som kan, om man jobbar med dem så vet man ju att det kommer bli någonting. Som att jobba med Max Martin eller Rami Jakob eller ja, de har ju ofta sådana saker som det blir ju av. Men att skriva så här 10 låtar och så är det ingen som kommer med, det är ju inte superkul. Man har ju lagt ner otroligt mycket tid och känsla på det och så blir det ingenting av det. Så det är klart, sådana gånger är det ju trist. Jag har inte varit på sätt... Oftast har det ju varit som ett uppdrag man har haft att nu ska vi skriva till den här artisten eller jobba med den. Och då har det blivit någonting, som tur är.
Mm.
Men jag vet ju att vara bara låtskrivare så måste man ju vara beredd på det och komma med mycket. Alltså, det krävs att du har en sån här ofattbar stor katalog av idéer.
Ja. Men också, har du varit med på så här writers camp och grejer?
Ett bara,
aha,
egentligen. Och det var för några månader sedan.
Aha, okay.
Det är ju helt sjukt. Men jag har varit för blyg, tror jag, för att liksom sätta mig i den situationen av att vara trygg nog att liksom Men jag tror att jag ville testa det. Och jag, det var ju jättekonstigt. Jag åkte bil då från... Det var ett fantastiskt camp. Det var bland det roligaste jag gjort. Men jag, och det var så nära mig också. Det var i Övik.
Okay.
Ute på Ulvön. Faktiskt Höga Kusten. Så helt hotell för oss själva. Studios i alla rum. Och det var bara vi där ute. Och liksom helt tomt nästan på ön. Och jättemäktig natur. Och otroligt vackert. Och så folk från hela världen. Från Sydafrika, Texas, Las Vegas, London, Singapore. Alltså, vi var ju bara 2-3 svenskar med. Så jag vet inte, det var skitkul. Alltså, det var så otroligt roligt. Alltså, jag visste inte att jag skulle tycka om det så mycket som jag gjorde. Och då gjorde vi 4-5 låtar då på en vecka.
Vem, får du säga vem det var tänkt för?
Nej, det var faktiskt helt öppet.
Aha,
att man
okay.
kunde använda dem själv, alltså som artist. Och jag vill ju använda en eller två låtar från den session. Då när man har skrivit tillsammans med andra, då ska alla andra förlag och själva andra låtskrivarna ska godkänna det. Det märkte jag ju var en strulig process. Sen är ju folk inte världens bästa på att höra av sig heller och svara på mails och sånt. Men jag jobbade tillsammans med en jätteduktig producent också från London som var helt, alltså gjorde mer R&B-grejer och sånt. Och jag har ju aldrig varit i den världen någonsin. Och han tog fram en helt ny sida och gjorde en låt som jag tyckte blev jättebra. Och var helt, man visste inte om den sidan med sig själv. För det är ju liksom utmanande att jobba med folk som håller på med annan musik än vad man är van och hur man sjunger och helt nya verktyg också. Så att jag tyckte det var otroligt kul och utvecklande. Men jag vet att alla camp är inte så bra som det campet var, men det var ju musikmakarna från Övik då, som hade anordnat och arrangerat det här. Det var helt, helt fantastiskt.
Wailade du?
Ja, men det, man fick nya gäng att jobba med varje dag. Så att du blev alldeles så bekväm med att liksom, ja, nu. Och så skulle du göra en låt då med det gänget. Och vi höll på alltså. Från 9-10 på morgon till 5 nästa morgon så hade vi en session som sträckte sig. Och då gick man och käkade. Men det var vi gick inte på någon promenad eller tog någon annan paus. Utan vi var så otroligt fokuserade på att vi skulle få färdigt den här låten. Att den... Det är så härligt när alla har samma driv och får träffa andra med hur skriver de. Jag har ju aldrig riktigt... jag har jobbat med folk under så långa perioder. Men det här var nya gäng varje dag. Så vi var 3 stycken som blev ihopsatta liksom, för varje dag. Så skulle vi göra en låt och det blev helt olika låtar. Och skitkul var det. Fantastiskt roligt.
Vad häftigt.
Ja, riktigt coolt. Så var det norrsken också en av kvällarna där. Fick ju... amerikanerna go bananas.
Ja, det är klart.
Fick de se det?
Vi kan väl bara säga det, att Ulvön är ju annars känt för en sak bara.
Det, vad är det, surströmmingen? Ja, den fick vi också smaka. Fruktansvärt roligt att se liksom, DJ från och låtskrivare från Las Vegas liksom, sätta i sig en bit surströmming. Alltså... Jag vet att han jag jobbade med som producent, han sprang alltså med händerna för ansiktet därifrån och kom aldrig tillbaks alltså, ut på den verandan igen. Men det var jättekul alltså, det var ju en inramning som var helt alltså, man var stolt över allt vi har, till och med surströmmingen alltså.
Ja. Men du, jag ställde ju en jättekonstig fråga, men det var bara apropå din R&B-låt där, om du wailade.
Jag gjorde det på något vis. Fick jag till det. Alltså jag visste inte riktigt att jag hade det i mig. Alltså den rösten eller hur det sättet att sjunga. Och att det ändå kunde bli någonting som jag bara... Men det här kan jag släppa. Alltså det är annorlunda för att vara jag. Men för det är elektroniskt och det är liksom plådat på ett helt annat sätt. Men att ändå kunna hitta sin roll i det var svinkul. Alltså vi hade hur kul som helst. Och även få som en cent av vad som händer i London och vad som, alltså få en liten en inblick i det var också väldigt kul.
Men så det här kanske du gör fler gånger?
Ja, alltså sen kan man ju inte förvänta sig att det blir så lyckat alla gånger. Och det var ju en del problem också. Alltså man känner att okej, nu jobbar med den här personen som har en helt annan energi, som har en helt annat sätt att skriva text på, som man inte alltid tycker att ja, men det här kan jag inte riktigt relatera till. Om jag ska sjunga det så måste jag nog ändra. Och så bara, nej, det går inte att ändra. Och så blir man så här, vi hade någon diskussion också. Men det är det som är med låtar, att tycker man att man har rätt så vill man ju som inte släppa det heller. Samtidigt måste man också se andras tankar och vara öppen för det. Mm. Men jag har ju svårt att släppa när jag är övertygad om att det inte är bra. Mm. Då bara, jag kan inte relatera till det här. Då går jag ut liksom. Jag har varit som en sur unge där.
Okay.
Mm. Någon gång också. Så det var också intressant att se mig själv hur man reagerar när det är någonting som man måste kompromissa med.
Men den här R&B-låten då som du var mest nöjd med, kommer den kanske du eventuellt får loss?
Ja, jag får loss alla rättigheter från alla. Jag har ju snackat lite om det här, så det får ju bli i höst då i så fall.
Ja, okej. Okay. Ja. För det är en ny skiva på gång?
Mm, precis. Jag har jobbat i 7 år med det här nu, så inte kan jag inte säga att jag har jobbat snabbt, men jag har alltid skrivit väldigt mycket. Så det är egentligen jag har aldrig haft någon sån här period där jag inte har skrivit musik. Men det är att få ut grejer. Och jag har varit 3 olika studios med. Jag har jobbat tillsammans med killarna i Deportees på några låtar. Och så har jag gjort några låtar här i Stockholm med 2 killar. Och så har jag gjort 3-4 låtar tillsammans med en kompis som har studio i Holmsund utanför Umeå också.
Där du kommer ifrån?
Ja, exakt. Mm. Så det är liksom 3 olika... platser och 3 olika gäng och få ihop allting. Alltså det är helt sjukt. Alltså folk borde se den här processen. Se hur mycket tid och kraft det som ligger bakom att få ihop det. Så att det hade ju varit kul. Jag tror inte folk tror att det är som det här.
Nej. Hörru, vi måste börja runda av för Jaha. Att vi ska hinna filma dig också.
Just det.
För uppvärmning och grejer. Och ta stillbild och så.
Just det.
Men när kommer din skiva?
Den kommer till hösten. Så det är precis i startgroparna.
Just det. Och vad kommer ditt album att heta, vet du?
Nej, men jag har några alternativ.
Ja,
jag kommer väl att ha med... Jag läste en bok av Sara Lidman. Jag tyckte den var så fin, Hjortronlandet. Det var faktiskt återigen Dennis Lyxén som gav mig boken. Det står så fint i den så här, att hjortronen blommar bara vart 7:e år. Det där karga klimatet. Liksom. Det känns som med musiken också. Det har tagit så sjukt lång tid. Men kopplat till det på något sätt, den boken, blir det någonting, tror jag.
Hjortronlandet.
Ja, fint.
Ja. Men det, blir det på svenska?
Nej, det är också det är en framtida dröm. Men nu blir det på engelska. Mm.
Och du ska fortsätta med det här, eller hur?
Ja, men nu har jag bestämt att göra det. Ett tag till i alla fall.
Vill du rekommendera något?
Ja, men bastu till alla. En vedeldad bastu till alla i Sverige. Det är så sjukt kallt. Mm. Så på vintern ska alla haft det.
Bastupartiet. Ställer upp i valet.
Exakt. Mm. Kan man diskutera lite propositioner i bastun. Mm.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
I Värvet, svensk.
Om du vill.
Om hon hade levt Sara Lidman.
Mm. Nu är det svårt kanske då.
Nu är det svårt. Men det skulle vara någon Jonathan Unge, en av mina favoritkomiker.
Ja.
Han gillar jag.
Roligt.
Ja.
Jag hoppas att han är på väg in. Vi har pratat om honom mycket.
Nej, han är min favorit.
Stort tack för att du tog dig tid, hörru.
Tack så hemskt mycket.
Bara för någon vecka sedan kom alltså Lisa Miskovsky med ny musik. Det första på 6 år och det låter riktigt bra, vilket du ska få erfara strax. Men jag ska bara berätta att även nästa vecka blir det riktigt stark tobak i Värvet. Då låter det så här.
Det är helt sjukt, liksom hela så här Spotify, att du ska vara så jävla tacksam för att komma på någon playlist. Du ska så släppa skivan på en speciell dag för att du ska kanske komma med på en playlist. Alltså allting är liksom... Man slickar röv åt liksom så här multinationella företag som inte betalar dig någonting. Och det är ganska sinnessjukt faktiskt.
Yes, Jenny Wilson är tillbaka med sitt kanske starkaste album till dags dato. Och hur det kom till hör du om en vecka. Hej då!
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.